Åh, älskade Jesus, att vi är här bara för att möta dig. Det är vår längtan efter dig som gör att vi är här. Vår längtan efter att höra dig tydligare och tydligare. Så vi kan följa dig bättre och bättre. Förenas med dig mer och mer. Jesus, på allvar att du blir livet i vårt liv. Vår djupa, djupa, djupa längtan. Att ditt liv ska ta gestalt i oss och verka genom oss. Så jag ber om uppenbarelsen och visdomens ande. Till kunskap om dig, Fader. Om din vilja. Om din plan. Om din väg. Att vi ska få andlig visdom och andligt förstånd. Och att vi ska välja det du vill och det du leder oss till. Med hela vårt hjärta. Att vi kommer in i en överlåtelse till dig. Som sker kontinuerligt. Att vårt hjärta är vänt till dig alltid. Hjälp oss, älskade Fader. Att bli de vi i verkligheten är. Tack för att du ser ner på var och en av oss. Och du känner oss vid namn. Du räknar våra hårstrån. Och du har den sanna bilden av var och en av oss. Du vet precis vem vi är i Kristus. Och vi vill samarbeta för att det ska komma till uttryck i verkligheten. Att bli de vi i verkligheten är. Jag tackar dig, älskade Fader, för att du är här genom din heliga ande. För att undervisa oss. Jag tackar dig att vi har fått valt dig den här stunden. Och vi söker dig. Och därför är vi här. Tack Jesus. Tack för att du verkar. Inte genom någon människas styrka eller kraft. Utan genom din ande. Fader, vi ber om din kraft i de här bönedukarna och i sjalen. Att du fyller med frälsande kraft, Fader. Så att ditt namn blir ärat, Jesus. Ditt namn. Tackar dig, Jesus. Vi längtar så, Jesus. Jag tror att alla vi som är här längtar så. Och den här längtan som till och med är smärtsam kommer ju från dig. Det är du som har lagt ner den här hungern och törsten efter rättfärdighet i våra liv. Jag vet att vi inte är här av någon annan anledning än för dig, Jesus, för att få någonting från dig. Det här livet med dig, Jesus, att efterfölja dig. Är ju det som sker i den fördolda relationen med dig. Inte när man är på ett möte. Ofta sker det under kamp. Under själens gråt och smärta. Som valet att följa dig fördjupas. Som längtan efter att helt vara din blir kraftigare och kraftigare. Och du har ett folk idag. Som du kallar in i din närhet. Till överlåtelse och efterföljelse. Ett folk som du kan ha förtroende för. Ett folk som inte söker i det naturliga utan som söker hos dig. Ett folk som är villig att mista allt. Försaka sig själva. Bära sitt kors varje dag. Inte låta någonting inkräkta på relationen med dig, Gud. En äkta kärlek till dig. Att inte jaga efter någonting, bara häftiga möten eller profetiska tilltal, utan att få lära känna dig, Jesus, på djupet och helt bli förenad med dig. Ett djupt rop utifrån vårt hjärta. En hunger och en törst som till och med gör ont. Men du har lovat att vi ska bli mättade. Och det är bara du som kan mätta denna längtan. Tackar dig, Jesus. Att Gud håller på att få fram ett folk. Att vi ska bli de som vi är och som han kan ha förtroende för. Och som han kan verka igenom på ett äkta sätt. Att vi inte söker det ytliga. Och många gånger är det så att man får gå genom svårigheter. För att viljan renas, tron renas, målet blir klarare. Det går ju ofta inte lätt. Jag tror nog aldrig att vi gör det. Men att Gud får fram ett folk, absolut. Och jag tror att vi som är här längtar efter honom. Och att vi känner att den längtan växer och växer och växer. Och att man blir desperat. Vi behöver Jesus, verkligen. Och att få leva helt för honom. Så att han ska få tala till var och en av oss personligt. Och mätta oss. Och att bli den man är, det är ju inget lätt verk utanpå verk. Utan det är ju djupgående till hela vår personlighet. Och att det liv som är välbehagligt för Gud, det är ju Kristuslivet i oss. Och därför måste man ju varje dag ha en kamp med sin egen själs styrka, sin egen vilja, sina egna känslor. Det är en kontinuerlig kamp. Och att själen måste komma till lydnad, att följa andens ledning och inte sina känslor. Inte bli störd på grund av vad man känner, vad man upplever. Utan att det blir en förening med Jesus där själen till sist bara påverkas av den helige ande. Och inte störs av någonting annat. Vi måste dit. Om Gud ska kunna ha förtroende för oss. Och jag måste mista allt. Också mitt eget liv. Jag måste ha föreningen med honom som det enda. Och att bevara den här beröringen med Gud. Som det enda viktiga. Att jag inte glids ifrån utav jobbiga omständigheter. För att djävulen är ute efter en enda sak. Det är att skilja vår själ från närheten och beröringen med Kristuslivet. Och då använder han 1000 saker som han vet att vi störs av. Han vet vad han har lyckats störa oss med och det fortsätter han att störa oss med. För att vi ska vända blicken från Jesus till det som vi är störda av. Så han måste få fram ett folk som inte går att störa. Ens en gång om det är risk för våra fysiska liv. Att det inte går att komma åt oss. Utan vi är förenade med honom. Har blicken vända på honom. Och tror på honom. Med hela vårt hjärta. Och där är vi idag. Jag känner en enorm smärta i att jag blir störd. Att jag blir så sorgsen av. Jag vill inte bli påverkad av någonting annat än av Gud. Men jag blir det. Och det gör så ont att jag märker att jag blir det. Att jag blir störd, att jag blir irriterad. Även om jag kan hålla det inne så att det inte kommer ut. Så har redan i alla fall reaktionen kommit i själen. Felaktiga tankar, bekymmer. Och jag vill inte att ens en gång ska kunna få ha någon ingång. Utan att jag kan vara helt hans innesluten i honom. Uppfylld av honom. Och bara berörs av honom. Så att vaka över den här levande beröringen med Gud i själen och strida för den när något främmande kommer in. Så att det blir ett folk som följer huvudet och inte irrar på grund av vad som händer runt omkring. Som inte blir arga, inte blir ledsna, inte blir sura utan som förblir i anden. Det är hemligheten. Och för att förbli i anden så måste jag ju dö. Jaget måste dö. Bära sitt kors hela tiden. Och jag tänker samtidigt som jag hörde för många år sedan då, 9 år sedan är det väl, att gå mot en total förening med Kristuslivet, så hörde jag Gud säga att låta ordet bli kött, det är att älska mig. Inte att säga kär Jesus, jag älskar dig, Jesus, jag älskar dig, kär Jesus, utan att låta ordet bli kött är tecknet för Gud att jag älskar honom. Och mitt kristna liv, min relation med Gud, avgör jag. Det är bara jag som bestämmer hur långt vill jag gå med Jesus. Hur mycket jag är villig att mista mitt liv. Hur allvarlig är jag i relationen med Gud. Det är bara jag som väljer det. Och därför att med hela sitt inre bejaka Guds kallelse ovanifrån. Förut när vi träffades här i Barkarby så gick vi igenom breven. Och vi slutade innan vi hade kommit igenom alla breven. Så jag tänkte så här, det känns rätt för mig att fortsätta där vi slutade. så kommer vi kanske igenom breven tills vi går härifrån. Och när man predikar så är det något ämne man undervisar om eller talar om. Men att när man läser ordet, föreläser skrifterna, går igenom allting, då får man del av allt Guds ord. Vi behöver allt. Summan. Och vi var i andra Petrus 3 kapitlet. Och varför vi läser Bibeln är då att ordet ska bli kött. Det är inte för att få någon huvudkunskap. Utan det enda anledningen är att ordet ska bli kött. Att Jesus ska ta gestalt i oss. Det är anledningen till att vi läser Bibeln. Och Paulus skriver om det på flera ställen. Men i andra Korintherbrevet 4 så skriver han ju att hans liv skulle bli synligt, ta gestalt. Vi kan slå upp det. I andra Korintherbrevet 4. Se vad syftet är att vi läser Bibeln. Andra Korintherbrevet 4, vers 10 och 11. Alltid bär vi Jesu dödsmärken på vår kropp för att också Jesu liv ska bli uppenbarat i vår kropp. Ja, ännu medan vi lever överlämnas vi för Jesus skull beständigt åt döden. På det att dock Jesu liv må bli uppenbarat i vårt dödliga kött. Det är vad allting handlar om. Att ordet ska bli kött. Att Jesus ska bli uppenbarat i vårt dödliga kött. Så antingen uppenbarar vi synden i vår kropp. Eller uppenbarar vi Jesus. Och vi kan uppenbara båda delar. Men att mer och mer gå mot att uppenbara Kristus. Mer och mer. Och Paulus, han visste att ju svårare han hade det i livet, alltså ju värre det blev, ju svagare han blev, ju hemskare det blev för honom själv, så visste han att ju mer av Kristus liv, Kristus kraft kom det över honom. Och därför kunde han säga så här, jag finner behag i det. Jag finner behag i svårigheterna. Han flydde inte från svårigheterna och ville att allt skulle förändras och det blev bra. Utan hans mål i livet var att Kristus skulle uppenbaras. Att Kristus skulle bli synlig. Och därför kunde han säga så här. Jag finner behag. Han fann behag i att bli misshandlad. Jag tror i andra Korintherbrevet 12. Han fann behag i allt det här som försvagade honom. För att Kristus skulle bli uppenbarad. Och tänker man på det. Att jag är här på jorden. Jag är satt här på jorden som människa. För att uppenbara Kristus. Ingen annan anledning. Att Kristus ska få ta gestalt till mig. Att Kristus ska leva genom mig. Då blir jag hans kropp. Om det inte är Kristus livet till mig. Så är det inte Kristus livet i praktiken. Det måste vara hans liv. För annars kan det inte vara hans kropp. Är det inte hans liv. Är det inte hans kropp. Religiöst liv. Alltså själiskt liv som härmar det kristna livet. Är inte hans kropp. Om det inte är han själv. Och för att det ska vara han själv så måste jag mista mitt eget liv. Så ordet är till för, när jag läser Bibeln, är ordet till för att det ska ta gestalt i mig. Och att min själ ödmjukar sig under det. Och att det är en hårdare kamp tycker jag än vad jag visste och var beredd på. Men det gör ju på något sätt, man ödmjukas i det. Så då läser vi från 3 kapitlet. Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka ert rena sinne. Och sinnet kan vara rent och sinnet kan vara orent. När Paulus kom till Berea så hade judarna där ett renare sinne. Än vad de hade i Thessalonike. Fan. Och det rena sinnet uttrycktes i att de varje dag läste Bibeln. Och såg om det förhöll sig så som Paulus sa. Så de hade ett ädlare sinne. Ett renare sinne. Och vem avgör om ni har ett ädelt sinne eller ett rent sinne? Vem avgör det?
Själv.
Jag själv. Jag avgör vad jag tänker på. Ingen annan bestämmer vad jag tänker på. Ingen annan bestämmer vilka tankar jag låter vandra i mitt sinne. Bara jag. Så är det. Så vi står ansvariga för vår själ. För vårt tankeliv. Och det jag tänker producerar också känslor. Och vårt viljeliv är vi ansvariga inför Gud. Så det är det arbetet, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, har med lydnad att göra för att öppna för nåden. För min själ öppnar för nåden eller stänger för nåden. Guds verk är nåd till alla människor. Det är givet till alla människor på jorden. Vi kan bli lika mycket frälsta alla människor på hela jorden. Men det beror på hur jag förhåller mig med min själ till honom. Om min själ är öppen för nåden och mottar Guds ord. Och jag söker Guds ord och söker hans ansikte. Eller om jag inte gör det. Hurdant sinne jag har. Och att jag också kan omvända mig i mitt sinne. Så jag tänker så här. Ibland. Alltså med problem i ens eget liv. Det kan bero på sår, men det kan också bero på att jag inte omvänder mig i mitt sinne. Att problem sitter kvar. Att jag har saker i mitt liv som faktiskt är emot Guds ord. I mitt eget liv. Och som jag inte omvänder mig från, utan jag fortsätter att reagera på vad jag känner för. Det som retar mig, låter jag få igång mig. Istället för att kasta mig ner på Gud och välja hans väg så att nåden frigörs. Så egentligen blir man så mycket frälst som man vill bli frälst. Om jag blir slutfrälst beror det på mig och aldrig på Gud. Utav en generation av Israel som skulle in i löfteslandet så var det 2 stycken. Alla hade precis lika stor möjlighet att komma in i löfteslandet. Och 2 stycken av en generation. De andra blev kvar i öknen. Och det här är ju jätteallvarligt. Men det går inte att anklaga Gud. Utan tänka så här, jag har ansvar för mitt eget liv. Och när man ser det och tar upp kampen med sitt tankeliv och sina val i livet, så är plötsligt det en större kamp än vad man var beredd på. Men att Gud har lagt ner en sån extrem hunger efter hans liv i våra liv, efter hans rättfärdighet. Så att den hungern är så stark så den pressar ju till att man kastar sig ner för att Guds vilja ska ske. Man vill inget annat, för man står inte ut med någonting annat. Man står inte ut med saker som far i sinnet som inte kommer från Gud. Och djävulen vill absolut inte att det ska komma fram en kropp, en kristlig kropp. En religiös kropp, hur bra som helst. Som följer sina egna religiösa traditioner och sina egna religiösa verksamheter. Det är hur bra som helst. Det är jättebra. Det stöttar djävulen och klappar händerna på. Och humanistisk och kärleksfullt blir i humanismen. Och blir så bra och så perfekt. Men det sanna evangeliet där Kristus tar gestalt, det är han livrädd för. För att då avslöjas triumfen genom Jesu död och uppståndelse. Det blir avslöjat var vi går. Om vår skugga faller där vi går, så avslöjas Jesu seger. Onda andar åker ut, sjuka blir friska, utan traktat eller ens en gång pip, utan skuggan av hans närvaro. Det är extremt. Man kan inte sitta i bilkö utan att människor reagerar. Det. Och det är klart att djävulen motarbetar det. Självklart. Så att han vill ha det naturliga sinnet kvar. Att vi bedömer allt på ett naturligt sätt. Vi åker på konferenser efter naturligt sätt. Jag vill höra den talaren som kittlar mig, som passar mig, som säger det jag vill höra. Men att var och en kan höra Gud ensam i stängd dörr genom den helige ande. Så. Och Gud måste få det folket. Och det är jag övertygad att han får fram ett folk. Men att man har ansvar över sitt eget liv. Så är det. Och man kan inte skylla på någon eller någon. Så ett rent sinne. Att uppväcka det rena sinnet. Och Paulus visste att ordet som han gav uppväckte det rena sinnet. Så fast det var rent så behövde det uppväckas. Så att ni kommer ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna. Så och det bud som av era apostlar har blivit er givet från Herren och Frälsaren. Och det må ni framför allt veta att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. Och därför så måste vi mista den gamla människan. Hålla för att jag har dött med Kristus. Och att jag varje dag är villig att bära mitt kors. Så att det är inga begärelser som styr oss. De ska säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt ända ifrån världens begynnelse. Jag hör människor som säger det, men det börjar bli svårare och svårare att säga det. Att allt är sig likt. För det är väldigt olikt. Jag tror att varje människa med något sån här öppna ögon ser att det är väldigt olikt och att det går väldigt fort. Ty när de vill påstå detta förgätat det att i kraft av Guds ord himlar funnits till från uråldrig tid. Så och en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns. Men det himlar och den jord som nu finnas, de har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och de förvaras nu till domens dag då de ogudaktiga människorna skall förgås. Men ett var inte fördolt för er, min älskade, detta att en dag är för Herren så som tusen år och tusen år så som en dag. Och det behöver vi tänka på, att en dag är för Herren. En dag för Herren är som tusen år för oss. Vi räknar i år att nu har det varit så och så i så många år. Men det är ju inte mer än en sekund för honom. Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sitt löfte så som somliga menar att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot er eftersom han inte vill att någon ska förgås utan att alla ska vända sig till bättring. Var är det någonstans som man bättrar sig? Gör bättring, himmelriket är nära. Var gör man bättring någonstans? Ja, i sinnet gör man bättring. Men Herrens dag ska komma så som en tjuv. Och då ska himlarna med dånande hast förgås och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Herrens dag ska komma som en tjuv. Ska Herrens dag komma som en tjuv? För de ogudaktiga. Vi som lever i ljuset kommer inte Herrens dag att komma som en överraskning. Utan vi kommer att veta. Och den dagen som Herren kommer så som domare så är de som inte blir dömda inte kvar. Så är det. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bör inte då ni vara i helig vandel och gudsfruktan, medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, varigenom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Här talar han om avslutningen och med tanke på den att verkligen göra bättring, att vara beredd. Men vi har ju någonting ännu tidigare som vi behöver vara beredda på. Och för den stunden vet vi inte. Så att den stunden när han hämtar oss, när han rycker sitt folk till sig på skyarna, det vet vi inte. Det kan vara när som helst. Så att vi behöver ännu mer, vi som väntar på honom och väntar på att bli uppryckta honom till mötes. Vi behöver ju vara extremt vakna, för när jag minst väntade så kan plötsligt den förvandlingen ske. Och att allt det som inte går att förena med Kristus, att vi omvänder oss från det. Så att allt i vårt liv kan förenas med honom. Och har jag det hoppet att jag snart kommer att möta honom, då renar jag mig kontinuerligt. Och Gud sa till mig bara så här, lev så som att det är, kan vara förestående när som helst. Var så beredd hela tiden som att jag kan komma nu. Och det kan han ju. Och även om vi säger så här, om det inte skulle vara uppryckande, så kan man ju faktiskt lämna sin kropp när man inte vet om det. Vi vet ju aldrig när en människa lämnar kroppen. Utan att leva så är jag beredd att möta dig, Jesus, nu. Och att ha det främst. Sen Gud sa det, när det är saker man har i almanackan och man planerar, så tänker jag så här att det kanske aldrig blir så, det som är planerat i almanackan. Utan jag lever i nuet och koncentrerar mig på det, att nu, Jesus, ska du vara livet i mitt liv. Inte bara tänka, imorgon ska jag göra det, då ska jag åka dit. Och så bekymrar man sig. För bekymmer, det är den gamla, det är själens självliv. Vandrar jag ande så går det inte att bekymra sig. Utan att när jag bekymrar mig så är det tecken på att jag lever utifrån min själ och inte i handen. Utan att koncentrera sig på nu. För det enda jag har, morgondagen har jag inte. Jag har nu och evigheten. Utan jag har ett evigt nu, och nu ska du förhärliga dig, Jesus, genom mitt dödliga kött. Och när man lever så, nu, Jesus, ska du förhärliga dig i det här dödliga köttet, så blir livet väldigt annorlunda. För då finns det en skatt i det tråkiga, en skatt i det jobbiga, en skatt i det hemska, en skatt i det som är motbjudande för mig. För det är saker som jag absolut inte vill ha på jorden, som jag inte vill vara med om, som jag inte vill ska hända. Utan tänka som Paulus, att jag finner behag i det. Jag håller det för idel glädje, står Jakobs brev. Och det här är på allvar, för Gud sa det en morgon när jag vaknade. Så visste han ju vad dagen skulle innehålla. Så han sa, håll det för idel glädje. Om din tro håller provet nu, så ger det mig ära. Varje dag, sa Gud till mig häromdagen, är en kamp om jag ska bli ärad eller komma på skam i ditt liv. Varje dag är en predikan inför de onda andemakterna. Varje dag, även om ingen människa ser dig, så syns du inför andevärlden inför mig. Så jag tänkte så att varje stund, varje dag är en kamp om, som går ut på att antingen kommer han på skam för att jag träder fram i min själskraft eller min köttsliga natur. Eller mister jag mitt liv och böjer mig i lydnad och han träder fram för att äras. Och då, när man gör det man minst vill, för det händer ju oftast, att kunna känna så här att Jesus, du tog över. Och då går inte den egna kraften åt, alltså man blir inte trött. Och sen kommer en jättetacksamhet, och då tänker jag så här, det här som jag, du fick förmana mig att jag bekymrar mig över, för det var en sak, och Gud sa det, hörbart alltså, så gott som, att bekymra dig inte om morgondagen. Men jag gjorde det. Och så kastade jag de bekymrarna, och sen när det här hade hänt då, som jag bekymrade mig för, när det var igenom, så var jag så tacksam att just den dagen var given till mig. Som ett nådestillfälle för att ära honom. Fast det inte alls passade min vilja, mina känslor, alls. Mänskligt sett hade jag velat fly ifrån det, men att Gud ville jag skulle vara i det för att ge honom äran. Och för att vara i det så var jag tvungen att mista det egna. Och att kunna leva så, jag är på jorden för att han ska ta gestalt i dödligt kött. Och det är beviset för honom att jag älskar honom. Inte att jag säger det. Och att man kan få den nu, Jesus är du. Och det här nuet, då känns det som att man förblir i ett evigt nu, men att saker rullar på utanför. Det känns inte som man är i tiden, utan man är i ett evigt nu. Men det kommer saker emot mig i tiden som jag ska övervinna till hans namns ära. Och att Paulus kunde finna behag i detta elände som kom emot honom. Han kunde finna behag i att bli stenad för att ordet skulle bli kött. Om man kan leva så blir livet himmelskt. För att livet går väldigt fort. Än att man fastnar i grejer och grämer sig i allting. För livet går ju jättefort. Det känner man när man blir lite äldre. Tänk man, vad tog det vägen? Vad är det alltså? Man är ung och så tror man, åh, jag är ung länge. Man är inte alls ung länge. Man är ung, så är man nästan 70 eller 70 eller 80. Nästan, whoops, går det. Och man fattar det inte. För det tror man inte. Men när man ser tillbaka så är det så här. Och då tänker jag så här, den lilla stund jag har på jorden att ge hans liv ära. Men så sörjer man då när man inte ger hans liv ära. Och det gjorde jag igår. Då sörjde jag för att det kom alltså upp irritation. Kraftig irritation, den kom inte ut. Men det spelar ingen roll. Segern var inte där på insidan. Och då kände jag mig så ledsen, inte av lagiskhet utan av kärlek till Jesus som bor i mig. Och kraften är närvarande när jag är svag. Så tog jag den inte utan gick ett sidospår. Så här. Och jag kände tårarna annars. För det gjorde så ont att jag tog det där sidospåret. Jag tänkte nej. Och gick på en oops, så gick det snett och så gick det ner. Fort. Och då kom den här sången. Som Gud tröstar mig med. Ett stilla barnahjärta. Man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta. Att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar. Tills dess jag helgat så. Att alla mina drömmar, alltså tankar. I Jesu anda går. Och det tröstade Gud med mig. Det kostar tåreströmmar. Tills dess jag helgat så. För att ju mer jag längtar efter hans liv i mig, ju mer smärtsamt är det gamla livet. Alltså det är så smärtsamt så det verkar. Det som man får någonting i sin själ, det är om man äter något som är förgiftat i sin mage så mår man illa. Men när själen får in någonting som inte är Kristus så mår man själsligt illa. Och jag mådde så illa, fast ingen hade sett eller märkt det, så mådde jag så illa. Men så tänkte jag så här, älskade fader, du är trofast och rättfärdig. Och du förlåter mig när jag omvänder mig och bekänner mina synder och ber om förlåtelse. Och du renar mig från all orättfärdighet. Som jag hade sagt, fader, du vet vad som hände på insidan. Ingen märkte, men du vet, förlåt mig. Och då renar han. Och då var illamåendet över. Och en enorm tacksamhet att illamåendet i själen försvann. För att ju mer själen vill fyllas av Kristus liv, ju mer illa mår man när det är köttet. När det kommer in annat. Man mår verkligen illa. Och då skäls den här beröringen, kärleksberöringen mellan själen och Gud. För att få ha den här beröringen på själen med Gud kontinuerligt och vaka över den så att det inte blir ett avbrott i den. Och det har jag fått kämpa för idag. Det är väl så varje dag antagligen. Det måste kämpas för det hela tiden. Att ingenting får komma åt den här beröringen mellan dig och mig, Gud. Den kärleksberöring du har på min själ. Att vad fienden än hittar på. Att min själ inte vänder sig bort ifrån dig. Och missar beröringen. Och kommer i fiendens klor. För det är det man gör. Man kommer alltså i djävulens klor. Han hatar dig och mig något så fruktansvärt. Vi fattar inte hur han hatar oss. Vi har ingen insikt eller förståelse hur han hatar oss. Hur han har ett program i sitt rike för att förstöra dig och mig. Och jag berättade för några att när jag satt, det är bara någon dryg vecka sedan som jag satt i bilen på väg till Stockholm. Och jag satt inte bad eller någonting, jag bara satt och körde. Så hörde jag plötsligt Jesus säga så här att djävulen och jag stod i luftgården. Och djävulen erbjöd sitt rike och sitt liv. Och jag erbjöd mitt rike och mitt liv. Och djävulens liv är ett liv som är oberoende av mig. Och gör människan själv till Gud. Och mitt liv är totalberoende av mig. Och gör mig till Herre. Och när jag såg det var inte bara orden utan när jag såg det. Alltså det var så fruktansvärt. Det går inte att förklara. Och jag fick en sån extrem avsmak. Alltså jag fick en sån extrem avsmak av kunskapens träd på gott och ont. Sån avsmak så jag kände att jag vill inte ha någonting av det trädet. Jag vill inte ha någonting av djävulens liv i mitt liv. Alltså jag fick en sån avsmak så jag tänkte jag står inte ut med det. Och det har faktiskt hjälpt mig. Det har styrkt min vilja. Det går inte att bli fullkomlig på en gång, ett stilla barnhjärta. Det kostar tåreströmmar. Men det har styrt min vilja i det. Att välja honom. Så att man får må bra. För att med hans liv i själen så är det frid. Så nu kan man pröva, har jag frid? Har jag liv i min själ? Har jag glädje i min själ? Har jag inte det, så har jag glappkontakt. Och kan jag ha frid och glädje oberoende av omständigheterna på jorden? Ja, jag kan ha glädje och frid på grund av min förening med honom. Som Paulus nypiskad kunde sjunga. Det är inget man tänker att man sitter också fängslad och nypiskad och lovprisar Gud. Men det kunde inte komma åt honom. Och att vi får komma dit. Så får vi hjälpa varandra och uppmuntra varandra. Att tänka sig, varför är jag här på jorden? För ofta pratar vi om våra svårigheter med varandra. Det finns verkliga svårigheter, men ofta pratar vi om sådana svårigheter som inte är svårigheter. Utan som faktiskt är en hjälp för oss att bli försvagade. Som Gud faktiskt har tillåtit. För att hans liv ska kunna ta gestalt. Så att vi förstår, varför är jag på jorden? Är jag på jorden för att ha det bra? Är jag på jorden för att vara lycklig? Eller varför är jag på jorden? Jag är på jorden för att vara hans. För att vara hans kropp. Lycklig och få livet perfekt, det får vi sen. När det här är över. Då blir det så. Och det säger Gud till mig. Och för många år sedan när jag tyckte det här var för bedrövligt. Då sa han så här. Hörde en gång så här. Du är inte i himlen. Du är på jobbet. Och på jobbet är det jobbigt. Så att vi är inte hemma. Utan vi är borta. För hans ära skull. För att han ska få nå de människor han vill. För att han ska få bota dem han vill. För att han ska få driva ut de onda andra han vill. Att helt vara hans. Och inte hitta på något eget. Vers 13 tror jag vi var. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Förbidar vi efter hans löfte. Sen jord där rättfärdighet bor. Därför mina älskade. Eftersom ni förbidar detta. Och det är ju det vi längtar efter. En jord som är fylld av rättfärdighet. Därför mina älskade. Eftersom ni längtar efter detta. Förbida detta. Skall ni med all flit. Sörja för. Att ni må för honom. Det här är jätteallvarligt. Befinnas vara obefläckade. Och ostraffliga i frid. Så eftersom vi längtar efter den här nya jorden. Skall vi med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Så att allt vårt liv är för honom. Det är inte inför människor jag lever. Utan det är inför honom. För honom och inför honom. Och att prioritera det i livet. Istället för något annat. Så istället för sina behov som man känner. Prioriterat och obefläckat. Att vända sinnet bort från det som stör. Och tänka så här. Det som är viktigt för mig, Gud. Det är att jag är obefläckad. Att det är ditt liv som är verksamt i mig. I frid. I mig har det kommit. Så att det är nåd när det kommer. Det är inget man kan ta sig. Men när det kommer. Så tänka så här, det här är ju givet av Gud. Så. Faktiskt i mig så är det hela tiden det som är viktigt för mig idag. Det är att jag är rätt inför honom. Med hans liv. Att det är mottagningen av hans liv. Så att fadern ser sonens liv. Och att det är det som blir verksamt. Att det har blivit så. Om vi säger så här. Det har blivit det som är det viktiga. Det är det viktiga. Inte att det ska bli som jag önskar. Och det har mattats av. När det här började så hade jag massa saker som jag önskade. Så. Men att det har mattats av. Och det som är, jag kan känna så här, det spelar ingen roll någonting. Men en sak spelar någon roll. En sak spelar någon roll. Hur det här jordelivet blir spelar egentligen ingen roll. Men en sak spelar någon roll. Och det är av evighetsvärde. Och om jag prioriterar honom och lever rätt inför honom, kommer han att göra allt väl i livet. Han gör det. En dag när vi var ute och gick, då sa han så här, när du kommer rätt inför mig, sa han, då finns det ingenting som jag inte vill ge dig. Om du har din lust i mig, så vill jag ge dig vad ditt hjärta begär. Det finns inga hinder För den som vandrar i tro vill han ge allt. Men tills dess vi har kommit dit så använder han olika krångligheter för att nå fram dit. Alla kommer inte att nå fram dit. Men jag tänker så för mig är det att det finns en möjlighet för mig i livet medan jag andas. Att mer och mer bli förenad med honom. Att ordet mer och mer kan bli kött. Att det finns en möjlighet i sekunden som är nu för mig. Så är det livets mening. Absolut. Sen är Gud så full av kärlek. Så han kan inte låta bli att välsigna. Så när vi har vår lust och vårt hjärta allt i honom. Så ger han oss vad vårt hjärta begär. Så är det. Och han vill ställa allt till rätta. Men det viktigaste är att vi blir rätt inför honom. Det finns inget annat. Så allting som stör dig, som skaver dig, som plågar dig idag. Låt det bli en gudstjänst. Håll dig för idel glädje. Förhärliga Jesus i ditt liv, i de här omständigheterna. Låt inte omständigheterna ta över. Utan låt Kristus ta över. Tänk så här, om vi kunde tänka så här alltid, alla. För jag hörde det här nu. Det kom till mig själv. Det här kom till mig själv och till oss alla. Låt inte omständigheterna ta över. Låt Kristus livet ta över. Det var från Gud till oss nu. Låt inte omständigheterna ta över. Låt Kristus livet ta över. Och sen står det, förmana varandra varje dag som det heter idag. Så när vi ser att något annat har tagit över i någon av oss. Så hoppar vi glatt fram. I kärlek. Eller hur? För det finns ingen kritik. Alltså vi älskar varandra. Vi vill varandras bästa av hela vårt hjärta. Så. Och det är då man kan förmana. Annars kan man inte förmana, för då är det bara kritik. Att inte låta någonting annat ta över än Kristus. Och att vi hjälper varandra och älskar varandra. Så att vi ser på varandra med de ögonen att vi alla är födda i synd. Vi alla är födda efter syndafallet. Så är det. Allihop har vi kommit till efter syndafallet. Och att vi ser på varandra så. Men att hjälpa varandra att inte någonting annat får ta över än Kristus livet. Och att Gud kan ha ett förtroende för oss. Vilken vers var vi nu? 14. Att med all flit sörja för att ni må för honom befinnas. Alltså för honom. Vi spelar inte teater och vara bra inför människor. Utan han läser våra tankar innan vi har tänkt dem. Han vet ett ord innan det är på vår tunga. Så att det är inför honom jag vill vara obefläckad. Ostrafflig frid. Genom att han har tagit gestalt. Och ni ska hålla före att vår Herres långmodighet länder till frälsning. Och det ska vi verkligen göra. Han är tålmodig. Så som och vår älskade broder Paulus har skrivit till er. Efter den vishet som har blivit honom given. Så gör han i alla sina brev när han i dem talar om sånt. Fastän visserligen i dem finns ett och annat som är svårt att förstå. Och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda. Så som det och gör med de övriga skrifterna sig själva till fördärv. Så man kan vrångt uttyda skrifterna. Men vi låter anden uttyda skrifterna åt oss. Vi uttyder dem inte med en vrång själ. Då ni nu således mina älskade har fått veta detta i förväg. Så ta er tillvara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse. Och därigenom förlora ert fäste. Utan vi sitter fast med vår själ i ordet. Väx istället. Och det här är en uppmaning. Alltså, min växt beror på mitt samarbete. Väx istället till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran nu och till evighetens dag. Amen. Väx istället till i nåd och i kunskap. Nåd och frid föröker sig bland er. Att mer och mer nåd kan flöda till oss. Kristus liv, Guds kraft. Och jag tänkte på det. Och jag berättade det. Att när Gud kallade mig. Så sa jag till Gud att. Är det brist på folk? Alltså är det något fel? Är det brist på folk? Och jag tycker inte om folk. Och då hörde jag Gud säga att jag har lust till att ge nåd. Och till dig kommer det gå åt mycket. Och häromdagen hörde jag Gud säga, det har gått åt mycket. Det har gått åt mycket nåd. Men att nåden förvandlar oss hela tiden. Den förändrar oss. Det är bara nåden som kan. Hans kraft, hans liv. Och ju mer vår själ är öppen, så kan nåden alltid ha ett flöde i våra liv. Så Jesus blir synlig. Så att ta upp kampen. Ta upp kampen. Att inte låta någonting ta över än Kristus. Vi är hans, vi lever för honom. Vi stämplade med honom. Och låt allting som är svårt samverka till det bästa. För det gör det när du älskar Gud. Allt samverkar till det bästa när vi älskar Gud. Så man kan säga så här till slut. Det värsta blir mitt bästa om jag älskar Gud. Mitt värsta, det värsta blir mitt bästa. Och det är sant. Och att tro på Jesus. Lita på honom. Han vill göra allt väl. Han vill föra allt så att det blir ett med hans rike. Och han vill att vi ska kämpa mot allt som är emot hans rike. I hans kraft och andens ledning. Och hjälpa varandra när vi ser saker i varandras liv som inte är av honom utan som fienden har planterat in. Att vi hjälper varandra så att det blir Kristus. Så jag tackar dig, älskade fader. Jag tackar dig, älskade fader. Att vi ska kunna få ett andligt förstånd och en andlig visdom så vi kan urskilja ditt liv och vårt själiska liv. Så vi kan omvända oss bort från själsstyrkan, från själskraften. Och försöka påverka med vår egen själ. Att vi kan vända oss bort ifrån det. Och bli mottagare av nåd. Så att det blir ditt liv som styr oss. Att det blir ditt liv som är verksamt i oss. Och genom oss. Så att vi kan säga som ditt folk. Att den som ser oss ser Jesus. På samma sätt som du sa Jesus. Att den som såg dig såg Fadern. Och att de gärningarna du gjorde var inte dina gärningar utan Faderns. Och de ord som du talade hade du hört av Fadern. Och du gjorde ingenting som du inte såg Fadern göra. Och att vi så ska bli en uppenbarelse av dig Jesus. Så att den som ser ditt folk ser dig själv. Att ordet tar gestalt i oss. Att ordet blir kött i oss. Att du blir synlig. Så att vi kan säga som Paulus. Nu lever inte längre vi. Utan du lever i oss. Och det liv vi lever här i köttet. I kroppen. Det lever vi i tro på dig Jesus. Som har utgivit dig själv för oss. Som älskar oss så. Jag tackar dig för det Fader. I Jesu Kristi namn. Amen.